Jag är lite stand-in idag, vikarie för någon som inte kommer och predikar. Så det är en jätteförmån att få liksom en chans att förkunna Guds ord så här lite, inte oförberett för det, inte, men ändå lite snabbt påkommet. Och vi är inne i en slags tema här i församlingen kring bön. Och dagens text är en ganska utmanande text. Jag fick den med given, berättelsen om Paulus och Silas i Filippi. Vi ska läsa några verser bara. Och det är från Apostlagärningarna, det 16 kapitlet. Och jag läser från vers 19. När hennes ägare och henne här sitter på en slavflicka som hade spådomsande i sig och som blev befriad av Paulus och Guds ande och fick en ny ande i sig, och hennes ägare då blev förargade. När hennes ägare såg att hoppet om fortsatt förtjänst hade fört sin väg, tog de fast Paulus och Silas och släpade dem till torget och stadens myndigheter. De förde dem till de romerska domarna och sa: "De här männen stör lugnet i vår stad. De är judar och de talar för seder och bruk som det inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta och följa." Folket tog då parti mot dem, och domarna slet kläderna av dem och befallde att det skulle pryglas. Man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelse. Fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvar, och för den skull lät han dem sitta i det innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsången till Gud, och de andra fångarna hörde på. Herre, tack för ditt ord. Tack för att vi får öppna våra biblar den här stunden nu och lyssna till vad du har att säga genom ditt ord och berättelserna från apostlagärningarna. Vi ber Herre om öppna sinnen, öppna hjärtan att lyssna in vad du vill säga den här stunden. I Jesu namn. Amen. Det här är en ganska välkänd berättelse, och jag tror många av oss kan sammanhanget. Det är Paulus andra missionsresa. Han och Silas har rest ifrån Antiochia upp genom Midrasien, besökt församlingar som Paulus hade varit med och grundat tidigare. Och sen har de upplevt det här märkliga att Guds ande inte lät dem resa dit de ville. De hade planer på att besöka vissa platser, vissa områden, men Guds ande hindrade dem från att åka. Hur vet vi inte, men på något sätt så hamnade de så småningom i staden Troas, som var en hamnstad på Midrasiens västkust, ganska högt upp. Och under den här resan så hade det tillkommit en person, och det var Timoteus. Timoteus var en halvjude från Lystra. Hans mamma var judinna, hans pappa var grek, men ung man, och han var med på den här färden. Och sen i Troas kom det ytterligare en person med, kan vi fatta av sammanhanget, och det var Lukas, han som då skrev själva berättelsen här sen, för han var med på resan sen över så småningom. I alla fall, de är i Troas, och den här första natten de är där så får Paulus en syn. Han ser en man, en makedonier, som säger: "Kom över hit och hjälp oss." Och Paulus var lydig i den här synen, och redan så fort det gick ordnas så tog de en båt över till Makedonien i Europa. Paulus och Silas, Timoteus och Lukas. De kom till Neapolis som var själva hamnstaden och sen på långa fina vägen upp via Ignatia som var alltså själva huvudvägen i Romarriket från öster till väster, väster till öster. Till staden Filippi som var en viktig stad den här tiden. Filippi var en romersk koloni. Bebodd huvudsakligen av pensionerade romerska soldater och deras familjer. Det var en kraftig romersk framtoning. Det var ett minirom kan man säga. Alltså med torg och tempel och byggt som man byggde städer på den tiden i romersk tid. En ganska rik stad för det var mycket handel på den här fina vägen genom stan. Och en ganska viktig stad. Det var inte mycket judar där. Det vet jag berättelsen därför att det fanns ingen synagogsförsamling. Och det visade att det var mindre än 10 gifta judiska män. För det måste vara minst det för att bilda en församling. Men det var ändå några troende, kanske mest troende greker. Alltså som trodde på den himmelska guden, på Israels gud. De samlades i bön på lördagarna nere vid floden utanför stan. Och Paulus och hans vänner går dit och där träffar de så småningom en affärskvinna, Lydia, sålde tyger, purpurfärgade tyger och kom från Mindrasien. Var ganska framgångsrik och hade ett stort hus också kanske. Hon kom till tro på Jesus och lät öpa sig och bjöd in då Paulus och hans kamrater till sitt hem som var ganska välbärgad med större hus. Och så kom den här berättelsen om slavflickan som också följde efter och lyssnade på vad Paulus och Silas och de andra sa och gjorde. Och hon blev befriad från sin spådomsande. Och sen kom den här berättelsen om hur Paulus och Silas, varför just de två, varför inte Lukas och Timoteus? Ja, det kanske var så att Paulus och Silas var ju alltså judar på ett mer äkta sätt. De hade väl judiska kläder och judisk skägg kanske och såg lite judiska ut alltså. Medan Lukas var ju troligen ifrån Makedonien, i alla fall grek. Och Timoteus hade ju en grekisk pappa och var väl ganska liberal för att vara jude och sådär, omskriven på äldre dagar. Så det var väl de här som var mest judiska som blev fångatagna då av affärsmännen, de som utnyttjade den här slavflickan. Och de släpas inför de romerska myndigheterna på torget i Filippi. Två domare fanns det, romare båda två. Och det blev lite folkupplopp där och anklagelser som var lite allvarliga mot de här två judarna. Men judar. Och de förkunnar lärare, beteenden, sederbruk som är förbjudna för oss romerska medborgare. Romerska medborgare, ja. I alla fall, domarna blev lite så här skärrade då av folkutloppet och anklagelserna. Så de lät piska de två judiska bröderna och satte dem i finkan, fängelset. Och det verkar som om egentligen så var det inte anklagelserna välgrundade för att redan nästa morgon så kom det ju bud ifrån domarna att de skulle släppas. Så det var väl lite lösa, mer rasistiska kanske, antisemitiska påhopp kanske. Mera en uppvigling och antiromerska bruk som då var farliga bland dödsstraff. I vilket fall som helst så blir det en happy ending här, eller hur? Så småningom, det vet vi från berättelsen. Gud griper in i deras situation där. Fängelsen skakas av jordbävningen, bojnade man av, alla blev fria, fångarna och fångvaktaren blir frälst och hela familjen blir döpt och det blir kalas hemma hos honom på kvällen, natten där, med mat och middag. Och så småningom så blir Paulus och barnen fria, Paulus och Silas. Och så säger man ursäkt, för de är också romerska medborgare. Och det blir väldigt knepigt där för domarna som fick höra det. Har vi satt två romerska medborgare i finkan över natten här? Och slagit dem och klätt av dem ytterkläderna. Och det här är ju allvarligt. Vi får be om ursäkt här, så får vi skicka iväg dem sen så fort som möjligt. Vårt tema är ju egentligen här med lovsång, bön och tillbedjan trots allt. Och vi har ju då Paulus och Silas här som trots allt, som, de sitter alltså i fängelset. De är ganska illa tilltygade, pryglade, piskade, halvnakna, kanske blodiga. Längst in i det innersta mörkret i fängelset. Fastkedjade vid en stock. Med andra fångar, kanske riktiga fångar, farliga fångar. I alla fall, vad gör de där? Ja, vad skulle vi ha gjort? Hur skulle vi ha känt oss? Rädda kanske? Kanske missmodiga. Kanske besvikna på Gud. Men han har ju ändå lett oss hit. Det var ju han som gav oss synen av en makedonisk man. Det var han som har lett oss, stoppat oss och gå dit upp. Och nu har han hamnat här. Och han är ju finkan alltså. Vad är det för Gud? Eller kanske vi tillhör den mer extrema kristna falangen som hade gått in i någon slags andlig krigföring, jag vet inte, och visat att här kommer Herren att befria oss. Det gjorde han ju sen, men det är inte poängen med berättelsen egentligen. Poängen är lite annorlunda, tycker jag själv. Poängen är ju att trots att Paulus och Silas sitter där och egentligen inte har så mycket hopp, kanske, ändå ber som vanligt och lovsjunger Gud som vanligt den natten. De alltid gör. Det är vått och torrt. Och det här funderat över till den här veckan som man är bakom här. Alltså, vad är det som skiljer oss idag, alltså vi vanliga kristna, goda kristna, ifrån apostlarna? Vad är det som gör att de på något sätt, att inte vi är som dem riktigt alltså. Och jag tror att det handlar om hur man ser på livet lite grann. Jag kommer fram till ett par punkter här som jag vill dra med mig. Perspektiv på det kristna livet. Och en sak tror jag handlar om det här med medborgarskap. Synen på medborgarskap. Alltså den här berättelsen är uppenbarligen lite upphängd på det här med medborgarskap. De är anklagade för att ha gjort saker, propagerat saker som var förbjudna för romerska medborgare. Och de framhäver sen längre fram, för att få den här ursäkten då, att de är romerska medborgare själva. Både Paulus och Silas var ju romerska medborgare, fast de var judar. Det här med medborgarskap är tydligen en liten nyckel, kanske. Och det blir extra intressant när man tänker på det brev som Paulus kanske 12-13 år senare skrev till just församlingen Filippi. Ett av fångenskapsbreven skrivet ifrån Rom. Där Paulus då sitter efter att ha vädjat till kejsaren om att slippa bli utlämnad till judarna för att bli lynchade dem i Jerusalem. Så hamnade han i Rom i fångenskap. Kanske inte så allvarlig fångenskap, men ändå han var ändå bunden, fastkedjad vid fångvaktare och inte kunde resa som han ville, göra som han ville. Därför skriver han brevet till Filipperna. Filipperbrevet. Som är det mest ljusa och det mest glada och det mest positiva av Paulus alla brev. Fast han sitter i bojor så skriver han ett glatt och positivt brev. Och En av de här kända orden i just Filipperbrevet ska jag läsa nu för er. Och det är Filipperbrevet 3:20. Vårt hemland, och hemland här betyder vårt, det land där vi har vårt medborgarskap, är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Alltså det här med medborgarskap kommer tillbaka då i det här med Filipperbrevet till samma församling 12 år senare kanske. Alltså synen på medborgarskap tror jag är något som kanske skiljer oss lite grann ifrån Paulus och Silas och de andra apostlarna. Kolosserbrevet, som också är skrivet vid samma tid som Paulus i arrest i fångenskap i Rom. Han skriver så här i början, 1:12-13. Ni ska tacka fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar det heliga ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Alltså, vare sig vi är fångar eller fria här på jorden, så är vi ändå en del av Guds rike. Vårt medborgarskap är inte i första hand här, utan i Guds rike. För några veckor sedan, när jag också hade en chans att predika, så snuddade vi vid Jesu undervisning i Bergspredikan. De här salighetsprisningarna som är så kända. Och där finns det ju en sista av dem, den åttonde, säger så här: saliga är de som förföljs för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Och då nämnde jag, och jag tror jag kan nämna en gång till, att de här åtta salighetspriserna är ju inte egentligen i första hand att berätta hur man blir glad eller salig, utan beskriver hur den salige är. Vi som tillhör Guds rike, vi som är Guds barn, vi som tillhör himmelriket, vi är saliga därför att vi tillhör Guds rike. Och därför så kommer vi att uppleva förföljelse. Egentligen poängen är ju inte att man blir glad när man blir förföljd, utan tvärtom egentligen, att man blir förföljd därför att man är salig till Guds rike. Och det här är enda av de här åtta salighetsprisningarna som är lite längre och lite utbyggd. Och jag säger så här sen: saliga är ni när man skymfar och förföljer er på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Nu kommer hur man ska göra då, bete sig. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljs ju profeterna före er. Alltså, om man tillhör Gud och Guds rike, om man som profeterna förkunnar Guds rike, då får man räkna med att man här får uppleva skymf och förföljelse. Det är den bild som man får om man ägnar sig åt att läsa berättelsen i Nya testamentet. Och Paulus är ett exempel på det, även här i Filippi. Alltså, man ska glädja sig och jubla. Och man är salig därför att man får tillhöra Guds rike. Därför att man är rättfärdig i en orättfärdig värld. Därför att man är annorlunda än den här världen. Man tillhör inte den här världen. Man har sitt medborgarskap i himlen, i Guds rike. Och därför funkar det inte helt ut att leva i den här världen. Den är gnag och det förföljs och förtalas. Och man får uppleva det. Ibland mer, ibland mindre. I det här finns det ett perspektiv som är en slags spänning mellan att leva här, att leva i Guds rike här, vara Guds barn här och nu. En tid av kanske lidande och svårigheter, kanske i alla fall ibland lite obekvämt. Och härligheten, lönen i himlen. Jubla, glädje och jubla. Er lön blir stor i himlen. Och Paulus, när han skriver till sitt mest personliga och sitt mest irriterade brev, kan man säga, kanske andra Korinthierbrevet. Han har med det här tidsperspektivet, den här spänningen. Han ser så här i andra Korinthierbrevet 4, vers 17, följande. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot en överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig. Mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vet att då det tält som är med jordiska boning och kropp rivs ner har Gud en byggnad, en ny kropp. Åt oss i himlen. En evig boning som inte är gjord av människohand. Kortvariga linjen här och nu byts ut med evig härlighet sedan. Det är det perspektivet man lever i som kristen. Och det som Silas, Paulus levde i även i fängelse Filippi. Alltså spänningen mellan det vi lever i nu och det som kommer sen. Sen i det här jag läser nu från Anna Kronisbrevet, någon vers tidigare där så finns det ett uttryck som för tanken vidare egentligen. Och det är 10:e versen, 4. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida. Alltså, vårt liv här som Guds barn här, som Guds folk här, bär alltid med sig Jesu död, Jesu lidande. Och det var så de första apostlarna såg det också. När man led här för sin tros skull, när man förföljdes här, så var det ett tecken på att man var närmare Jesus. Ni kanske minns apostlarna då i början på den här församlingen i Jerusalem. Det var ju väldigt framgång och många blev frälsta och församlingen växte. Och det blev väldigt irriterat i Jerusalem. Och apostlarna kallades inför stora rådet och förbjöds att predika namnet Jesus. Jag säger så här då, så mycket om och men, och jag blev också prydlad och så, även där. Det är kapitel 5 i Apostlagärningarna, vers 40-41. Stora rådet kallade in apostlarna, han var till häktet, statshäktet då. Förbjöd dem att tala i Jesu namn och släppte dem sedan de låter prygla dem. Apostlarna lämnade rådet glada. Glada över att de befunnits värdiga att förnedras för namnet Jesus skull. Som också skriver en prygeln, hoten för de närmare Jesus, för de mer Jesuslika. När Paulus vittnar om sig själv och sin omvändelse, sitt liv före och efter, så säger han så här i Filipperbrevet 3, också i Filipperbrevet 3, vers 7. Men allt sådant, och sådant är det gamla livet då, det här, hans härkomst, en israelit av Benjamins stam, och hans fariseiska laglyder, hans trosiver, allt det som var liksom ett diplom hängande på bröstet. Allt det, säger han, allt sådant som var en vinst för mig, har jag nu för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. Och så kommer vers 10. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. När Paulus skriver om sitt liv, och det är också samma brev, Filipperbrevet, som han skriver från Rom i fängelse där, och i början på brevet så beskriver han liksom den här spänningen med vad han gör och måste göra och vill göra och uppgiften och så, framtiden. Och här skriver han i Filipperbrevet 1, vers 18 följande: men också i fortsättningen ska jag kunna glädja mig. Jag vet ju att allt detta, alltså fångenskapen och bojorna, kommer att leda till min räddning, tack vare era böner och den hjälp som Jesus Kristi ande ger mig. Han gläder sig att han vet att hans lidanden och församlingens böner kommer att leda till hans räddning. Wow, tänker vi. Han blir fri. Ja, han säger inte så sen, han fortsätter här. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö, skriver han. Alltså, för Paulus spelar det ingen roll om man lever eller dör. Han vet ju var han hör hemma. Och sen säger han: ty för mig är livet Kristus och döden vinning. Men han är villig att vara kvar för Filippernas skull, för att kunna tjäna dem. Jag slits åt båda hållen, både att vara kvar här på jorden och att dö. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det bästa, säger han. Men för er skull kan jag vara kvar. Alltså, synen på livet är så annorlunda på något sätt. Och det kanske har att göra med att vi har levt så länge på, alltså när det hände i Filippi och apostlarna och första församlingen, så har det gått så lång tid på något sätt, va? Som kristna, som församlingar, som generationer har liksom rotat sig här i världen på ett sätt som var otänkbart egentligen för de första kristna. Jag ska dra ihop det här nu för att det klockan mycket. Men om man tänker sig ett par tre lärdomar från den här berättelsen då, som ju handlar om lovprisning och bön i ett liv som kristen här på jorden, så har jag tre snabba punkter på slutet här bara. Tre lärdomar. 1. Förföljelse och lidande i en orättfärdig och syndig värld, för det är det vi lever i, men något som en kristen måste förvänta sig, räkna med. Inget överraskande. Därför att världen som den är, om vi tillhör ett annat rike, vårt medborgarskap är inte här i världen. Nu visar det egentligen att man tillhör Guds rike, himmelriket. Den andra punkten jag vill skicka med är lärdomen, är större Kristuslikhet. Vår Herre och Frälsare led och dog, det är själva kärnan i vår tro. Och det första kristna har förväntat sig att också lida som sin frälsare led. Men också att uppstå som vår frälsare uppstod. Alltså under tiden vi väntar på vår uppståndelse eller på vår död, så ska vårt lidande ändå vara ett tecken på att vi tillhör Jesus. Och den bön vi ska ha i första hand, och det tror jag de hade egentligen här också, Paulus och Silas, var inte i första hand en bön om befrielse, utan en bön om att bli mer lika Jesus. Alltså vår bön ska i första hand vara att mitt i allt lidande, men också mitt i all framgång och seger och allt som är bra, att bli mer lika Jesus, vår frälsare. Och att när vi möter lidande av svårigheter och förföljelser, så ska det göra oss mer lika honom och inte vända oss bort ifrån honom. Och en tredje lärdom jag försöker med oss här allihopa, även mig själv naturligtvis, är ju att vårt perspektiv är inte begränsat, för att vara begränsat till den här världen, det här det dagliga jobbet, det vi håller på med, utan det är ett större perspektiv vi har som kristna. Vi tillhör Guds rike. Men där vi har vårt medborgarskap. Vårt hemland är i himlen. Och vårt himmelska arv väntar på oss, sägs det gång på gång på gång på gång i Bibeln. Alltså, framtiden är viktigare än nuet. Jag säger inte att nuet är oviktigt, inte tvärtom. Det är jätteviktigt att vi lever rätt nu, självklart. Men mitt i det liv vi lever så är framtiden viktigare än nuet. Det är ett kristet perspektiv på livet. Och må Gud bevara oss ifrån att vi är så rotade att vi glömmer det. För det är ju den stora frestelsen egentligen. Den stora, det här med djävulen omkring med rytande lejon. Det handlar ju först om att vi ska bevaras från allt. Att vi ska bevaras i tron. I Kristusgemenskapen. Att vi inte ska lockas av allt som hörs och sägs och förkunnas och läs omkring oss. Till att lämna själva kärnan. Framtiden är viktigare än nuet. Och därför kan vi, liksom apostlarna i Jerusalem, liksom Paulus och Silas i fängelset i Filippi, liksom Paulus senare i fängelse i Rom innan han småningom avrättas, frimodigt bedja och tacka och lovsjunga. Trots allt, trots alla omständigheter, trots alla svårigheter, så är vår kallelse att lovsjunga och prisa vår frälsare. Vi har en framtid bortom lidande, bortom sjukdom, bortom död, bortom synd, bortom fördärv, bortom förruttnelse, bortom elände, har vi en framtid. Ett oförgängligt, evigt arv. Amen.